Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
Hej allihop!
Hejsan.
Välkomna till avsnitt 133.
Ett riktigt pangavsnitt.
Ett pangavsnitt.
Ja.
Du, jag tycker först och främst, Magnus, att det verkar som att vi står inför en kris. Du och jag.
Vilken av dem?
Du påstår ju att jag snarkar.
Nej, jag påstår inte. Jag tror jag har inspelat till och med. Så att
det
jag
har
kan
du inte alls
det.
Men om det nu är så att jag snarkar,
ja.
För nu är vi på landet.
Ja.
Och då snarkar jag, säger du. Ja, det vet jag att jag säkert gör. Kanske lite lätt. Lite lätt. Ja, hur som helst.
Ja,
men då blir det så här. Då när jag somnar, då väcker du mig.
Ja.
Och jag har en väldigt, där är jag lite känslig, för då får jag svårt att somna om. Så det sista jag tänkte innan igår, när du hade väckt mig en gång, det var att vi kan inte sova i samma rum.
Nej, det tänkte jag med.
Då tänkte jag, var ska vi då ha sängen?
Jag vet inte. Eller så får du skaffa såna snarkgrejer.
Nej, men sluta. Du kan skaffa snarkgrejer.
Nej, men jag snarkar inte så, Ida.
Du kan skaffa öronproppar.
Det kan vara absolut ett framkomlig
väg. Nej, men på riktigt,
väg.
Jag undrar hur folk gör. Alltså min exman snarkade ju så fruktansvärt.
Ja.
Så det skulle kunna höras ut genom. Och det kunde jag visst lite grann vänja mig med.
Ja.
Men jag har all förståelse att det här är ju inte bra. Och jag är heller inte förkyld.
Nej.
Jag fattar inte. Och det är, också när det är inte bara när jag ligger på rygg, utan tydligen också när jag sover på mage.
Ja, jag ser inte om du ligger på mage eller rygg. Men,
nu säger jag det. Att när jag somnar så ligger jag på mage och då säger du att jag snarkar för mycket.
Ja. Ja.
Det här är olösligt, Magnus.
Du snarkar så att du väcker mig när jag försöker somna. Eller liksom jag är precis
det har framgått.
Ja. Skriv in och säg
hur Magnus ska göra nu.
Ja.
Det här är ett gemensamt problem, Magnus.
Ja, det är det verkligen.
Vi hade också parmiddag i helgen.
Ja, det hade vi.
Det är roligt. Det
är
väldigt,
det är
väldigt roligt.
Jätteroligt.
Ja.
Det är tråkigt att kalla det för parmiddag bara, men det var ju det faktiskt.
Ja, men det är det. Nu säger jag som det här. Men vi var sex personer, varav ett par inte någonsin kanske hade träffat det andra.
Nej, precis.
Det roliga var ju att jag tror inte att det tog mer än kanske en timme för en frågan får över bordet, hur ofta ligger ni då? Till de här som aldrig hade träffat
absolut. Och dess inte bara så att det var så här, haha, utan det var verkligen en allvarlig mening. Den kom upp ur någon ja, vi har det bra, sa någon. Och sa, jaha, men hur ofta ligger ni med varandra? På riktigt.
Ja.
Och nästan som att säga, ja, men svara nu då.
Och då ryckte du till så fruktansvärt. Du hade ryckt till vid frågan som var innan, ja. Som var liksom... Som var otroligt oskyldig. Ja, det var roligt. Det var
roliga människor. Jag skrattade. Jag tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var fruktansvärt roligt att du blev på det sättet.
Ja.
För att det, är som...
det gavs inget svar dock.
Nej, det är som att man liksom ganska snabbt vågar gå över gränser.
Ja,
det är roligt.
Det tycker jag om.
Det är kanske ett bra betyg också. Att det är liksom
bra avstapp. Betyg till gästerna tycker jag också. Ja. Men framförallt så man måste ju inte svara på alla frågor. Det tycker jag är en lärdom.
Ja, ja. Oh, ja. Absolut. Idag kommer jag inte svara på några frågor. Nej, man måste inte svara på alla frågor. Kan man säga. Ja.
Mm.
Du, får jag bara ställa en fråga först?
Aha.
Jag läste någonstans att man, och jag kände igen det väldigt väl, att man går omkring med så här lite outtalade önskningar om, jag skulle tänk om hon någon dag bara kunde köpa blommor till mig, eller tänk om hon någon dag kunde vilja ha sex med mig utan att jag tjatade. Till exempel.
Ja, så som du brukar tjata.
Ja. Ja, nej, men jag vet att jag själv kunde tänka, kanske tänka ibland fortfarande också, så här, tänk vad glad jag skulle bli om du kunde liksom överraska mig med att plötsligt jag vill nu att du, för du är lite så här rigid när man ska träffas och hur man bestämmer tider och saker och så här, om du kunde skriva ur det och bara så, att överraska mig, men vet vad, vi sticker iväg och gör det här nu, eller jag fick
bara
komma
en kvart tidigare.
Ja, typ så här.
Du menar planera ett, du menar sticka iväg, att jag har bokat en restaurang då? Eller
ja,
att jag
eller
att har...
du bara så här, vet du vad, jag fick sån lust att göra det här. Nu kan vi inte åka iväg och göra någonting eller gå på restaurang nu plötsligt.
Mm-hmm.
Så här.
Mm-hmm.
Ja. Har du några såna som du liksom tänker, tänk vad skönt om han kunde någon gång? Eller
vänta,
bara...
vi måste stanna vid det här första.
Ja, okay.
Det här kan vi inte säga förbi. Vad vill du att jag ska göra?
Nej, men så här,
du vill att jag ska överraska dig. Du
ja, nej, men förut kunde jag känna så här att det var, jag kunde, mitt liv var inte så där fast schemalagt.
När du säger förut, vad menar du
ja,
då?
Men det var kanske 8-9 år sedan, eller 5-6 år sedan. Och då hade jag tyckt att det var så kul om du kunde också plötsligt bara säga, vet du vad, att du kunde förändra någonting.
Mm-hmm.
Eller, ja, sådär.
Mm.
Mm. Jag tycker jag har inte den, liksom, jag går inte och tänker så längre.
Ja, eller så törst du inte säga.
Nej,
ja, för att det ska vara outtalade önskningar.
Nej, ja, nej, nu vågar jag säga allt.
Jo.
Ja, har du några sådana? Eller känner du igen det? Har du haft eller
inte
har du det?
Inte så mycket.
Nej.
Faktiskt, inte så mycket.
Jag lever upp till alla önskningar.
Du kanske inte har så många.
Nej.
Jag tycker ju inte om överraskningar så mycket.
Nej. Nej, men det kan ju vara, det behöver inte vara det, utan det kan ju vara så att tänk om man någon dag kunde ta initiativet och städa själv.
Ja, det är ju en ständig dröm, det är en ständig våtdröm. Den ligger där bara som så.
Ja, men det är sånt.
Nej, men jag tänker inte på det. Jag ägnar kanske 0% av mina tankar åt det. Ja, det skulle vara, tänk, det som skulle smälla högt. Tänk om han tog röjsågen och körde bort slyhelvetet. Det är på riktigt.
Ja.
Den är ju dock inte så outtalad. Den har jag ju uttalat någon gång.
Ja, fast det kunde ju också vara, tänk om man kunde göra det utan att jag behövde säga till.
Ja, det, precis.
Ja, ja, intressant. Det där är,
om han jag tror att, göra det.
Ja, nej, men, många gånger kan ju det vara nere på ett mer känslomässigt plan där det kanske är ännu svårare att säga till. Ta
verkligen.
Det
så. Jag kan tänka mig att många drömmer om mer ömhetsbetygelser och sådana saker.
Ja,
det tror jag. Precis. Gör du det?
Nej.
Nej.
Det tycker jag inte. Nej, det gör jag faktiskt inte. Snarare har jag tänkt på tvärtom. Att det
är lite för mycket.
Nej, men att det är lite så här, vad roligt att det är mycket sånt.
Vad bra.
För det...
Det har inte nämligen tidigare varit den starkaste grejen.
Nej, men det tycker jag... Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är...
Nej, jag har inte tänkt på det.
Det bara blev så.
Jag kanske tycker om dig.
Ja.
Det kan ju vara så.
Ja, men då är ju det... Förstår du det? Det är ju superfantastiskt när en person som normalt inte ger mycket ömhetsbetygelse gör det spontant.
Ja.
Då känner man ju sig oerhört uppskattad.
Kanske också att mina barn har lärt mig något. Jag ger ju dem oerhört mycket ömhetsbetygelse. Det är så mycket. Det kanske bara har blivit så att någonting har öppnats i mig så att det bara flödar ut. Det finns inte ett hinder längre.
Ja,
jag kan säga så här,
absolut.
Att jag har tänkt förut att det här med att snåla med ömhetsbetygelser och komplimanger till den man lever med. Jag har snålat med sånt förut för att jag i grunden inte har varit helt nöjd. Och då har jag omedvetet tänkt så här. Låt säga att du skulle svika mig i något avseende, att du inte vore jämlika eller någonting. Då skulle jag inte kunna ge dig komplimanger för att du är snygg. För då skulle jag vara rädd att du tog det som ett tecken på att jag är helt och hållet nöjd med dig.
Ja, att vilket du accepterade de alla sakerna.
Ja, ja, nej, men som att det skulle ta så att jag är helt och hållet nöjd med dig. Vilket jag då inte var. Nej. Så man blir grundsnål. Ja. Långsnål. Man tar ett avstånd. Och ger inte det där härliga. För det blir som att säga, jag har inte längre några invändningar.
Mm. Ja, men jag,
och jag vet inte hur man ska hantera det. Om jag frågar dig. Låt säga att du och jag hade liksom ett långt pågående oenighet kring saker. Du flörtade för mycket eller du bryr dig inte om hushållet eller du är lite taskig mot barnen eller hämtar aldrig. Om jag då skulle, om du lever in i detta nu.
Ja.
Om jag då skulle säga, gud vad du är snygg. Skulle du ta det då som att jag helt och hållet bekräftade hela din individ?
Ja, men jag tycker, ja, det ligger någonting i det faktiskt.
Ja.
Eller rättare sagt, det är väl det att den där det man tycker illa om, det man har en konflikt om, det, då tar man det som att, jaha, men nu är det här utrett, nu behöver vi inte tänka på det.
Precis.
Mer. Liksom. Sen kanske jag förstår att du fortfarande tycker att jag borde hämta barnen oftare eller vad det nu är. Men,
ja.
men det är ju sant. Och jag tycker det är ju en jättetråkig sida av det.
Ja, för att det försämrar ju också då hela förhållandet, när båda två vrider ner glöden lite successivt liksom, på grund av outredda grundgrejer.
Ja.
Man börjar snåla och den andra snålar också då för att det ska, för balansens skull.
Absolut, och sen kan man ju undra över om vägen ur är att ändå börja ge varandra ömhetsbetygelse, eller om det faktiskt nödvändigt är att, alltså att man måste lösa den här konflikten, man måste till och fixa det där på något
nästan
sätt.
Nästan som man måste det.
Ja, jag vet inte, för det är också så här, man blir ju snål också av att inte få någonting.
Precis.
Så att det blir en
ont. Det är det hon blev, för hon fick inte
hjälp. Ja, men även han menar
jag.
Det blir liksom en väldigt taskig spiral, ja.
Så då blir rådet, ge inga komplimanger om du inte är nöjd då. Så är det det vi ska säga nu.
Nej, rådet är att reda ut de där sakerna eller stick omedelbart.
Ja. Jag drar mer och mer åt stick omedelbart hållet ju äldre jag blir.
Ja.
Men det är bara för att man inte sitter i skiten själv, höll jag på att säga. Exakt. För att det är lätt på avstånd att säga.
Ja, lätt för dig att sticka när som helst.
Ja, det kan jag faktiskt göra.
Ja.
Nu när du har svarat om snarkningen så ligger det, så kommer det snålas otroligt.
Okay.
Men du, en sak som jag tänker apropå just outtalade önskningar.
Ja.
Det är också ganska svårt att leva med någon som har många sådana. Jag tänker att när man inte så att säga, vågar be om det man vill ha. Utan förvänta sig att den andra ska läsa ens tankar. Nu tänker jag lite mer på vardaglig nivå. Så där att man förväntar sig att någon ska intressera sig jättemycket för de projekt man har. Eller liksom så här. Det tycker jag lite grann kan vara ett tecken också på omognad. Att inte våga uttala vad det är man behöver för att må bra. Så liksom, föräldraskap är ju lite så. Där ska man ju faktiskt läsa av barnens behov utan att de ska behöva säga det. För de kan kanske inte uttrycka det. Men jag önskar att vuxna människor åtminstone kan uttrycka det de behöver. För man kan inte alltid läsa andras tankar.
Nej, oh ja, visst är det så.
Jag tror att det är ett ganska vanligt problem. Kanske män har lite svårare att, eller kvinnor vågar kanske inte heller alltid uttrycka vad de önskar.
Nej, precis. Nej, jag tror att det är säkert, det är lika både för män och kvinnor, men det är olika saker man inte vågar uttrycka.
Ja.
Och jag, absolut, det är verkligen ett
tecken. Jag har upplevt ganska stor förväntan på att jag ska, så här dold förväntan, eller det kommer besvikelse ibland om man inte liksom har visat intresse för någonting som man är totalt ointresserad. Du vet hur totalt ointresserad jag kan vara av dina hobbyer. Jag har ju mina. Ja, men om du skulle vara besviken för att jag inte är jätteintresserad av hur du hade det på din ishockeymatch. Nej, jag är inte jätteintresserad.
Nej, precis. Jag är inte besviken över det.
Nej, för jag tycker det är nästan lite för barnsligt att jag ska.
Ja, absolut.
Och det motsvaras ju sällan av ett jättestort intresse för vad jag gjorde när
jag var
på gymmet eller något. Ja, jag vill bara säga det.
Ja.
Du, vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
Hej och tusen tack för en alldeles lysande podd. Jag är sedan 3 år tillbaka särbo med en man som jag älskar. Vi har det oftast bra tillsammans och vi är kärleksfulla. Det är fler och fler som skriver märka som är särbo.
Ja.
Det tycker jag är härligt, för det är som att folk börjar definiera det som en riktig relation. Det gillar jag.
Mm.
Så till det som är mitt problem. Min särbo är en inbjudande och öppen person. Han har haft ganska många relationer innan vi träffades, både kortvariga och längre. Jag upplever honom som en person som gillar kvinnor. För ungefär ett halvår sedan kom jag på honom med att ljuga om att han hade fått kontakt med en kvinnlig arbetskamrat. Anledningen till att han ljög, enligt honom, var att han inte ville oroa mig eftersom jag hade haft synpunkter på kontakten vid något tidigare tillfälle. Jag vet att han tycker att jag ofta överdriver och är svartsjuk. Vid ett annat tillfälle raderade han en konversation med en annan kvinnlig arbetskamrat för att han inte ville att jag skulle bli misstänksam. Vi har bestämt att vi ska vara ärliga mot varann, och när jag för någon dag sedan frågade honom om han brukar googla eller söka kvinnor på Facebook som han inte redan är vän med, så svarar han att det händer. Han svarade att det kan inträffa om han till exempel i jobbet träffar på någon som han tycker är intressant. Jag blev ledsen och gjorde ganska stor affär av det. Min tolkning är att han är intresserad, vill checka kvinnans status, bilder och så vidare. Jag tycker inte att det här känns roligt alls. Har du överhuvudtaget svårt att lita på honom? Jag undrar hur ni ser på det här. Är jag för känslig? Jag vet inte hur jag ska göra med relationen.
Ja.
Vad säger Magnus om detta?
Ja, nej, men jag kan tycka, alltså, är jag för känslig? Det är lite, man är som man är liksom.
Okej, men lever hon ut det? Gör hon drar för stora växlar?
Ja, nej, men jag förstår, för henne är ett problem och det måste man ju ta på allvar liksom. Ja. Även om jag skulle vilja säga så här, ta det lugnt. Det där är inte farligt liksom. Jag tycker inte att han beter sig illa egentligen. Så länge han inte dejtar och träffar och ligger med andra kvinnor så är väl inte det något konstigt att man är intresserad av människor och att det är kvinnor och för att de är snygga. Ja, fine liksom. Det är lite normalt att vara intresserad av andra människor. Och av det andra könet. Det tycker jag är liksom, ja, det ska man väl få vara. Men det, samtidigt så förstår jag hennes problem. För att hon upplever det som sårande eller liksom, ja, hon mår dåligt av det. Mm. Ja. Och det är klart att samtidigt så jag kan inte heller tycka att han skulle förändra sig. Jag kan tycka att hon borde liksom tänka igenom situationen och liksom prata med honom och skaffa sig någon slags tillit till att han i alla fall liksom, det är hon som gäller och han älskar henne och han kommer inte ta kontakt med de här kvinnorna som han googlar.
Du menar ta liksom flörtkontakt?
Nej, jag tror liksom att det, han verkar ju ändå, och en annan sak som jag faktiskt känner igen, det är det där att han säger att han vill inte säga någonting för att inte göra henne, för han vet att hon reagerar.
Precis. Så. Sån är ju du, skulle jag säga.
Ja, absolut. Ja, visst. Och det ställer till jätteproblem, därför att det blir ju, då blir man ju misstänksam liksom, om någon precis undanhåller saker. Så att det där är ett problem, det är svårt.
Och jag tror att, för du har ju levt tidigare i en relation med svartsjuka inblandad. Och när jag så att säga tog över dig, det låter ju, mitt övertagande av dig. Nej, men liksom, ja, nu när jag har dig som partner, ja, så tycker jag att du är präglad av det. Vilket som sagt kan ställa till det. För jag märker direkt att du börjar slingra dig ibland. Och det är ju det och kanske liksom vill jag gömma saker eller flytta fokus liksom. Ja. Och då blir ju det som att du har gjort något fel.
Ja, visst, absolut.
Vilket ju får mig misstänksam, ja, då i, oj, så fall. Ja, det nu händer inte det så ofta, men ändå. Jag tänker också så här, för jag tycker att det är bra det du säger, Magnus, att för då, jag utgår ifrån att utifrån ditt svar att du också gör så. Du googlar upp folk och
Nej, jag googlar inte upp folk, men jag tittar ju, om det är någon jag vet att jag ska träffa liksom, eller någon som hör av sig, jag googlar inte runt sådär, men jag förstår grejen liksom. Jag tycker inte det är konstigt egentligen.
Nej, jag kan säga att jag gör precis som han.
Ja.
Om jag i jobbet har träffat en människa eller någonstans har träffat en människa, då kollar jag på den på Facebook. Jag är en nyfiken människa.
Ja, ja.
Jag är väldigt nyfiken. Han kanske också är det. Jag gör likadant. Ja. Jag har inte för avsikt att höra av mig, nej, till den här personen. Nej. Men jag tycker bara att det är spännande,
ja,
att veta.
Ja.
Jag kanske i mötet har fått en bild. Jag vill se, är det ungefär som jag trodde?
Ja, ja,
eller liksom,
ja.
Jag vet inte. Bara jag tycker att det är spännande.
Ja.
Så på sätt och vis, om det är här det stannar i hans kontakter, så är det nästan så att man skulle vilja säga till henne att hon jobbar med sig själv med det här.
Ja.
För det är så här den här, ja, världen ser ut.
Ja.
Vi har så sjukt många kontakter med människor. Vi har möjlighet till kontakter. Och det handlar väl mer om om det är så här som han säger, ja då bör det verkligen få vara så, skulle man kunna
absolut
tycka. Han har kvinnliga arbetskamrater som han får konversera med om han vill, ja, tänker jag, och sådär.
Ja, och det är faktiskt inte ett, jag tycker att det är någonting positivt att vara nyfiken. Ja. Det tycker jag är en positiv egenskap, och kan man vända och liksom ta det utifrån det där, ja just det, min partner är en nyfiken person som tycker det är roligt med andra människor.
Mm.
Och det som jag sa förut också, att det kokar ner till att hon måste se till att bygga upp sin egen tillit för honom, att våga, att lita på att han har valt henne och han vill vara med henne, och de andra är så här, det är roligt, det är spännande, det är saker, människor som man är nyfiken på, och det är någonting positivt.
Ja, sen är det läskigt att säga sånt här, för vi vet ju inte hur han egentligen är, så att säga. Och det här där han har vid ett tillfälle raderat en konversation med en kvinnlig arbetskamrat för att han inte ville att flickvännen skulle bli misstänksam. Ja, de har ett problem, men det är kanske framförallt hon som ska sikta på att jobba med sina känslor tills något annat visar sig.
Ja. Men det är ju på något sätt i slutändan antingen eller. Antingen så får hon lita på honom, och gör hon inte det, då kommer det bli jättesvårt att hålla ihop en relation. För det är inte roligt att leva i liksom osäkerhet och otillit. Vad heter
precis.
Det? Ja. Och det där tycker jag är liksom, det kan vara lite grann av ett val man gör någonstans.
Att man ska hoppa och blunda och våga leva.
Ja, exakt. Mm. Det är lite. Och just försöka vända det till liksom, jaha, vad hittade du för några spännande idag då? Det låter jättedumt, men...
Har du någon som vill att veta det? Marit, vad hittade du för spännande människor idag?
Ja, men på sätt och vis. Mm. Om jag, varje gång du pratar om en man så kan jag reagera så, vad är det här för någon då? Vem är det? Vad har du gjort med honom? Men om jag istället säger, hur var han? Vem är det? Då får jag någonting annat tillbaka liksom.
Ja.
Faktiskt.
Mm.
Du ler nu.
Nej, ja, ja.
Varför?
Du har ju sagt att du önskar att det inte finns andra män överhuvudtaget.
Har jag sagt det?
Ja.
Ja, det är inte allvarligt.
Fast nej, det har du inte sagt allvarligt.
Det, det kan ju för sig ligga någonting i.
Jo, jag förstår det.
Nej, verkligen inte.
Ja. Du, när du och jag separerade från varsitt håll, så var det ju naturligtvis det här med barnen som stod i fokus. Hur ska det gå för barnen? Och väldigt många lyssnare är ju också otroligt, och det tycker jag är så fint, att liksom deras främsta oro handlar ju om barnen ofta. Jag tänkte bara att vi skulle ta upp det på en annan bok. Och jag skulle vilja fråga dig, dina barndomsminnen, för jag menar, det är inte alltid man vet hur barn tar saker. Det kan vara saker som man inte, det behöver inte vara en skilsmässa som gör dem
absolut
ont. Så jag har tänkt ut några saker från min barndom som gjorde mig ont, som jag fortfarande minns än idag. Och jag undrar, har du några sådana barndomsminnen liksom från dina föräldrars agerande?
Ja, absolut.
Säg några, säg något bara.
Ja, nej, men en sak, och det är kanske en löjlig sak, men jag har pratat med andra människor som har upplevt samma sak, och det blir som ett stort svek. Min mamma, jag åt för lite när jag var barn, liksom. Du vet, jag åt inte när jag skulle, säkert alla barn gör, och en gång så jag åt potatismos och makaroner och sådär, men inget kött, och en gång så lurade hon i mig köttbullar i potatismoset.
Mm.
Och det där, det tycker man, jag vet ju själv när jag hade barn, så det är väl inget, det måste man ju kunna göra, det är viktigt för dem, liksom. De måste ju kunna förstå det. Jag förstod ju aldrig det som barn, jag tyckte det var ett sånt fruktansvärt svek.
Ja.
Det mindes jag liksom, det är verkligen en jättestor händelse i min barndom. Sen har jag kunnat prata med min mamma om det och sagt, och hon sa ja, du vet sådär. Men det var stort, och jag har pratat med andra människor som har upplevt samma sak, som också säger så här, det är ett minne som sätter sig.
Blev det ett svek för dem?
Ja, det blev det.
Som på riktigt du ville vända emot dem, så att säga.
Ja, men jag kände mig oerhört sviken och kränkt att någon har lurat mig. För jag frågade också, är det någonting
med det?
Nej.
Det där har jag också varit med om.
Mm. Och faktum är att man kan tycka att man gör det där för deras bästa. Men det blir känslomässigt ett svek faktiskt.
Intressant.
Även om jag fick i mig lite proteiner så var det, ja.
Mm. Intressant.
Ja, säger du.
Nej, men en sak som jag tänker på som sitter fast. Jag minns scenen när jag var kanske 9 år. Jag var med mamma i sovrummet och jag tror att vi tjafsade om något. Och då sa hon plötsligt, du är precis som han. Som min pappa.
Aha, okay, ja.
Det satte sig.
Ja.
För det var så mycket jag förstod i den stunden. Och det var så dåligt. Jag förstod att det var dåligt att vara som min pappa. Och eftersom jag är en del av min pappa och det var dåligt, så blev det inte ett dugg bra.
Nej, det kan jag förstå.
Sen
Vad ska sen man var tycka jag... om det? Liksom? Vad ska man känna som barn? Var det bra eller dåligt? Då, liksom?
Nej, men det var ju en åthutning. Ja, det var ju en åthutning. Sen tog det inte så hårt på mig. För jag var väl redan då självgod antagligen eller något. Men det, var inte, det blev inte bra.
Nej.
Säg mer om du har.
Jo, nej, men jag vet också att min pappa var ju en väldigt dynamisk person. Han kunde fara ut och bli arg och sådär. Det hände en gång att han knuffade till min bror. Men han, det var inte det att han var våldsam, men han blev väldigt liksom arg. Mm. Och jag säger inte att det var felet, utan jag tycker att det som jag bär med mig, det felet han gjorde var att han förklarade aldrig sen.
Nej.
Utan han for ut och sen var det bra med det. Och det där satte jättedjupa spår hos mig. För det tror jag är liksom så här botten i att jag tycker det är obehagligt med aggressiva människor. Jag fick inte veta, det var ingen som sa liksom, åh gud, ja, jag for ut och förlåt. Det berodde på det jag förklarade. Utan det bara var så här ilska som man blev rädd för. Och sen lämnades helt och hållet ensam med det.
Ja. Det. Och det skulle ju också kunna få... och det är också kanske typiskt den generationens män. De behöver inte förklara sig, utan det bara levs ut. Eller ja, vad det nu är.
Ja, jag vet inte vad de tyckte om det själva. Om de tyckte att det var jobbigt eller det bara...
Nej, men jag tror att de kanske tänkte att det var effektivt. Så, nu fick jag slut på den konflikten.
Ja.
Men det skulle jag också, tänker jag, eftersom vi har talat om konflikträdsla och skillnad på rädsla för aggressioner och konflikter. Mm. Men jag menar... Där kanske också det byggdes upp din rädsla för att hamna i konflikt. För det är så det skulle kunna sluta då. Liksom.
Ja, fast jag tror att du ska ta det på rätt sätt. För att det handlar mer om aggressioner än konflikter.
Jo, men kan det inte vara så att en konflikt väcker aggressioner? Alltså skulle kunna väcka aggressioner?
Ja, nej, jag tror inte.
Nej. Ja, min nästa punkt är också sån. Det är lite intressant. Min pappa hade också ett jäkla humör.
Mm.
Han var heller aldrig våldsam. Men han hade ett humör. Han var inte heller oberäknelig. Men när han blev arg så blev han arg. Och jag minns en situation när jag hade fått... Vi var uppe i typ så här Idre på somrarna ibland. Och fiskade. Jag hade fått ett fint, långt, blått, nytt fiskespö.
Mm.
Och min halvbror då, på mammas sida, jag växte upp med liksom två halvsyskon som mamma tog med sig. Och jag var mammas och pappas gemensamma barn. Men min halvbror då skulle låna det där och hade sönder det. Det var helt sprillans nytt. Och för mig blev det en sån katastrof, för pappa blev arg på honom.
Mm.
Och jag ville skydda min brorsa, för det här var ju orättvist, han hade inte gjort någonting fel. Men att han blev liksom så arg, pappa blev så arg på min brorsa... Och jag minns att det var en så förtvivlad känsla för mig. Det var så, jag kan nästan inte än idag fatta varför jag tyckte det där var så hemskt. Att jag inte ville att han skulle vara dum emot honom liksom.
Mm. Men det var ju också inte hans barn. Du måste ju också
Nej, jag
funnits
vet,
med också.
Jag vet, jag tänker på det mer och mer nu. Att liksom, jag har ju vuxit upp i en bonusfamilj liksom.
Ja.
Medan jag var då kärnan i det. Men ja, jag blev mer och mer nyfiken på det där. Men just därför så fick han heller inte bli arg på honom, tänker jag.
Nej,
fast det tror inte jag att jag hajade då. Liksom.
Ja.
Har du någon mer?
Ja, alltså jag tycker att och det kanske är mer en övergripande sak. Men mina föräldrar släppte mig och jag kanske mina bröder. Men framförallt mig alldeles för tidigt. Jag tvingades, jag blev vuxen för tidigt. Liksom. Jag fick ta för mycket ansvar alldeles för tidigt. Och det där var ju dubbelt, därför att det var på något sätt, titta vilka liberala föräldrar vi är, vad snälla vi är som ger ansvaret och barn ska klara sig själva.
Ansvaret för vad? På vilket
sätt
släppte de
dig för tidigt?
Det
handlade allt om att jag skulle sköta min skolgång, allt hemma, tider, ute, vad jag gjorde, alla val jag gjorde. Jag vet inte om, nästan så att jag skulle kunna säga att jag hade behövt lite mer tvång eller lite mer liksom, regler. Och jag tror också att det är en sak att man sätter upp regler, men den andra är att man intresserar sig för också, att man lägger sig i och tycker någonting. Och det kan jag ju säga att jag har varit bättre på, men jag bär det med mig. Jag har liksom lite svårt för att lägga mig i mina barns liv, så är det ju.
Ja, jag tror att det där, jag känner igen det. Jag flyttade hemifrån när jag var 16, sen var det slut på... Jag hade inte fått så mycket hjälp heller. Jag tror att det där är ganska typiskt också yngsta barnet. Att man får...
Absolut.
En gång satt jag hos en terapeut och beklagade mig över detta. Och sa att jag har inte fått... För jag upplever att jag inte fått hjälp med någonting. Och det kan jag förstå. Pappa dog när jag var 12. Mamma skulle försörja 3 ungar. Hon hade väl fullt upp liksom. Mm. Men jag känner att jag inte har fått någon hjälp med någonting. Och då sa han att... Ja, men det är förmodligen heller ingen som har försökt att bestämma vad du ska göra.
Ja,
det är framsidan av det.
Ja.
Men tänk om man hade kunnat få lite både och. För det var jävligt jobbigt ibland.
Ja. Nej, och det tycker jag är just att när barnen är på något sätt, man har hand om dem först och sen så håller man dem i handen och så släpps det där handtaget långsamt.
Mm. Mm.
Och det var på något sätt som att det bara bort med den handen och så nu får du gå själv alldeles för tidigt.
Mm.
Och det blev liksom inte den här långsamma slussningen ut i vuxenlivet. Och det kan jag också känna igen där du säger att det var ingen som lärde mig, eller liksom,
du hade inga krav på det, vad du skulle bli.
Nej, men också att jag fick inte det här stödet. De här enkla, hur det var så basala frågor som jag var tvungen att ta reda på själv till slut. Som jag kanske också inte vågade, för jag tyckte att det där vet ju, borde ju alla veta om. Liksom.
Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja,
jag tänker också, jag har två saker som också är helt så här otippade, som inte har satt hårda avtryck. Jag minns dem, men som man tänker att ja, men så här får man ju absolut inte göra. En gång så, jag bodde i Malung när jag var riktigt liten och sen flyttade till Falun på grund av mammas jobb, hela familjen då. Och sen så var vi i Malung hela tiden. Jag kände mig väldigt hemma i Malung, min pappa var född där också och eftersom han var sjukpensionär så han ville nog egentligen ha bott kvar där. Så vid ett tillfälle så frågade han mig, kanske när jag var ledsen när vi skulle åka hem eller något, om jag ville att han och jag skulle bo där och de andra bodde i Falun. Och jag minns, egentligen skulle jag kanske på sätt och vis ha velat det, rent så här sakligt, men jag sa nej, för jag tänkte att jag måste också vara med mamma liksom. Det var ändå min främsta önskan, och då blev det ju som jag ville. Vid ett senare tillfälle så bråkade liksom, kanske det var närmare innan pappa dog, de bråkade mycket i lägenheten i Falun liksom, det var nog ganska dåligt tror jag, och då var han nära att ringa och leta en egen lägenhet för att de skulle flytta isär. Och då sa jag också nej. Och det blev nej.
Ja. Men du sa nej
till att de skulle skiljas eller flytta isär. Det är också så här, ska barnen få bestämma? Det ska de verkligen inte få.
Nej.
Men för mig var det, nej vad bra, det blev inte så.
Ja, men och säg hur det påverkade dig sen då? Liksom...
Nej, jag har inte tänkt på det någon mer sen.
Nej.
Jag tyckte bara att det var bra att det inte blev så. Fast jag har ju ingen aning. Det hade kanske blivit mycket bättre om det hade blivit så. Men det tvivlar jag på.
Jo, men hur påverkade det dig att du fick fatta det beslutet?
Nej, men det undrar jag också. Det vet man ju inte som barn hur det har påverkat det.
Nej, men nu menar jag.
Nej, men jag vet inte nu heller. Nej. Men det är klart att det mellan raderna. Jag blev ju inte överkörd. Det gav ju mig mellan raderna en känsla av att jag har ett säg här i världen.
Ja.
Jag hade värsta säget gentemot pappa. Han var så svag för mig liksom och...
Ja, nej men, ja, absolut. Nej, men om det hade lett till att du sen liksom fick stå där med det ansvaret för att det fortsatte vara dåligt.
Nej. Det är det här jag menar. Ja. Det är det som är lite otippat. För så tänker jag hela tiden. Man får inte lägga ansvaret för en vuxenrelation på barnen. Men det var som att när jag hade sagt nejet och det blev nejet så gick jag obekymrad vidare med mitt liv. Mm. Jag hade ju inte ögonen på, oj, var det här rätt eller fel? Liksom.
Nej.
För ett barn så blir det så annorlunda. Jag hade liksom inte vuxenperspektivet på det alls. Utan frågan till mig blev, vill du att vi ska flytta isär eller inte? Nej, det vill jag inte.
Nej, det kan jag ju känna igen. Att mina föräldrar också på något sätt, inte frågade, men att de visste att det var viktigt för mig att de fortsatte att vara tillsammans.
Ja.
För de kunde ju ha skilt sig 5 år tidigare egentligen, vilket de borde ha gjort kanske. Men de lät på något sätt oss barn, och framförallt mig då som var yngst, vara de som höll ihop förhållandet.
Ja.
Jag vet inte, det borde ha påverkat mig mer kanske.
Ja, men det är det jag menar. Och det är det den här liksom punkten egentligen handlar om. Att man bara kanske ska ta med sig att det som påverkar barnen eller inte. Man tror att man har en bild av det, liksom, men det är inte säkert att det är just det som har betydelse för barn, som man tror. Och det enda man kan göra kanske, det är också att bara man hela vägen tar sitt vuxenansvar, och om man kör över barnen, att man förklarar ordentligt varför. Ja. Så att man får vara med i det också. För det fick ju inte jag, utan det kom bara en fråga out of the blue. Liksom. Ja.
Nej, men jag tror det är helt rätt att man ska gå till sig själv som barn och se vad betyder de här sakerna för ett barn. Inte vad man tror att det är som vuxen.
Kanske så, ja. Och sen är det svårt som vuxen att läsa barnen, men att man ändå förklarar sig och öppnar för i så fall ett prat om det på barnets nivå i alla fall. Om vi då ska våga närma oss förra poddavsnittets heta ämne, om vi bara recappar, för det här vi har fått mycket roliga reaktioner från lyssnare på Insta, på Facebook, mail och så vidare. Men du och jag hamnade då i ett bråk, såklart. Jag ville bara i all enkelhet slå fast att jag nu är övertygad om att män har mer sexlust än kvinnor. Jag ville, vilket är nog så kontroversiellt, men för mig går det, har det inte att göra med antifeminism. Och så landade du och jag i ett bråk. Ja. Där du då såg ett gemensamt problem. Ett par där han har mer sexlust än hon. Det ser du som att paret har ett gemensamt problem. Mm. Och jag såg det som hans problem. Mm. Det var grunden i det bråk vi hade. Vi ska återkomma till den. Eller vill du köra direkt?
Ja, nej, men kör på du. Ja.
Ja, okej. Okay. Och en lyssnare skrev så här. Som han undrar, han menar att vi pratar emot varandra, men egentligen så har vi rätt i sak. Han skriver så här, vad vi undrar om, tycker om det här då. Min fråga blir att när man är nyförälskad så kan det ju många gånger bli rätt mycket sex. Och initiativet är från bådas håll på alla möjliga platser och så vidare, säger han. Vore intressant att höra Marits åsikt i detta och varför kvinnor sen tappar det intresset. Det är liksom det här sexet. Det här förälskelsesexet är ett sätt för kvinnan att locka in mannen i ett förhållande.
Mm.
Om vi tar den frågan först.
Ja.
Jag skulle säga att nej, det är det inte, tror jag. Utan det här är ju uppriktigt känt också hos kvinnan, den här lusten. Och det är ju en intressant sak han pekar på, för jag känner igen det där. Liksom, många kvinnor är ju lika intresserade som han av sex i den här tidiga fasen. Och sen så blir hon inte lika intresserad då senare.
Och vad beror det på?
Ja, vad vet jag. Men jag tror att kanske att kvinnor... Dels så tror jag egentligen att det har att göra med biologi så småningom. Men varför är hon så intresserad här? Ja, dels för att det här avståndet som finns innan man är helt säker på att nu ska vi ha varandra. Det avståndet, det är ju där passionen bor. Passionen bor där och passionen vill att man ska ihop, så att säga. När man sen är tätt ihop och är två, då har passionen ingenting att uträtta. Så att jag tror att där kvävs den, så att säga, för spänningen är borta. Sen det är en sak till jag tänker på, vad fasiken är det? Jo, jag tror också att kvinnor är lite mer beroende av förälskelse för att vilja ha sex. Jag tror att eftersom mens, jag tror att mens, det var en som uttryckte det, min syster uttryckte det så tydligt, som kommer från vetenskapshåll. Män har högre testosteronnivå, kvinnor har lägre. Vad är det som är så konstigt med det här? Och eftersom män då har högre testosteronnivå, kanske har högre lust, så vill de ligga. Medan kvinnor som har lägre kanske kräver också lite mer förälskelse eller lite mer positiva känslor för att vilja.
Mm. Alltså så här, det du säger nu, det är så här, ja, vi vet inte det. Vi kan hitta på massor med olika skäl till varför det är på det sättet. Men vi kan i alla fall konstatera att det är så att människor har olika sexlust. Män och kvinnor, oftast är det män som har mer och kvinnor som har mindre. Men vi har ju fått mejl där det är tvärtom. Kvinnor säger, det är jag som har mer lust och så vidare.
Jo, men det kan man ju alltid hitta.
Ja. Absolut, men vi kan konstatera det, att det är så. Vi vet inte riktigt varför, för det finns ännu ingen som har lyckats förklara riktigt varför. Om det är biologiskt, eller om det är passion, eller om det är hit eller dit. Men frågan, den stora frågan som vi ställer, tittar ut genom fönstret.
Ja.
Det är ju, vad gör vi åt det?
Ja, då kommer jag till din fråga så här då. Du menade förra gången så här, att det, om man lever i ett par och han vill ha mer sex än hon, så menar du att det ju är bådas problem, för att man har en osynk.
Får jag formulera om den och säga så, om man lever i ett förhållande, ett parförhållande, där den ena vill ha mer sex än den andra, då har man ett problem, oavsett om det är en man eller en kvinna.
Ja.
Ja, håller du med om det? Eller liksom så, här, kan det, så tycker jag i alla fall. Då har man
jag vill höra då. Ja. Vad är ditt råd? Vad ska paret då göra?
Ja.
Nu vill jag, kan vi ta man att exemplet man vill ha mer sex än någon. Vad ska man göra då?
Ja, men då tycker jag så här, då kan man ju, då, för det första så måste man ju lyfta upp det problemet på bordet och säga, verkligen vara ärlig, så här, jag vill inte. Ja, okej, då kan man ju säga så här, finns det något sätt som jag som vill mer då kan få dig att vilja mer?
Om svaret då är nej då?
Ja, då får man, då är ju liksom så här, ja då vet det 17 om jag, pallar jag med att då liksom dra ner min nivå, är jag okej med det? Ja men fine, då kanske man kan lösa problemet på det sättet. Och kan man inte det, då tror jag att man har ett större problem än att man bara kan säga att du är dum som inte kan lägga ner det.
Nej. Men vad ska hon göra?
Nej men hon behöver inte göra någonting, om hon inte kan, då har man ju ett problem som är liksom, ja, då
så
kan
du
inte
menar i grunden
det.
Att det är lite grann en mänsklig rättighet att ha sex så ofta man vill?
Nej, det säger jag inte. Jag rättare sagt, det är så lite man vill också.
Ja,
men man måste få välja själv. Jag säger
precis,
inte att,
men du strävar efter att man ska kompromissa fram en optimal mängd.
Det är inte
mängd.
Frågan om kompromissa.
Jo, men det var,
nej, men får jag bara läsa vad någon skrev av alla de här mejlen. Det var någon nämligen som sa något oerhört klokt. Jo, det var en kvinna som skrev, som bara slutkläm så här, sex är kul när man har sexlust. Och det är absolut något man ska försöka locka fram om det går.
Och då, hur ska du tillämpa det?
Jo, men det, om man från början så säger att man har velat ha sex, man tycker att det är kul, man tycker att det är härligt. Och om det går att locka fram lusten, då får man ju roligare om man gör det än om man inte gör det.
Men om det inte går då? Om hon har sin kvot med hur, där hon har roligt två gånger i månaden, men inte mer.
Ja. Då blir det inte roligare än så.
Nej,
och då tycker jag så här.
Men hon kanske inte tycker att det är roligt att ligga med honom. Nej. För han kanske inte heller är bra.
Nej, men jag säger ju det också. Ja. Då ska han inte göra det. Jag säger inte att någon ska gå över sina gränser. Eller inte göra saker. Vänta lite nu. Inte göra saker som man inte vill. Det är inte det jag säger. Utan jag bara säger att om man nu är så pass olika att han vill ha sex varje dag, då har man ett jätteproblem tillsammans. Då får han liksom sluta med det. Eller lämna. Eller vad som helst. Men hon...
Det är det jag menar. För förra gången så lät det lite som att då har man ett gemensamt problem som man gemensamt ska lösa. Ja. Jag har fattat hur du menar. Ja. Men det blev lite som att okej, då ska hon hjälpa honom att lösa det här problemet. Och där drar jag gränsen. Nu ska jag ställa en annan fråga. Är den här lusten och driften så oändligt stor så att den måste ta såna här pretentiösa former? Varför måste hans lust ta på så otroligt stort allvar? Är den liksom, ja men på riktigt, är den en så stor del av livet liksom, så att om han får ligga för lite så försämrar det hela hans liv?
Ja, men,
jag vill bara höra den frågan,
svaret.
Varför då?
Ja men därför att...
Nej, men jag tänker alla män som lever som singlar, har de ett crappy liv?
Det är som att säga så här, ja men är det så viktigt? Du kan väl ligga i alla fall då, även om det inte är så himla stort.
Ja, jag fattar, men kunde du inte svara på frågan då?
Nej, men jag tycker det är en icke-fråga. Jag kan inte ens, vad ska jag svara på? Det är klart att det inte är superviktigt. Det finns väl andra saker som är viktigare än det.
Ja, vad bra. För att det är också det, när man pratar om det som att man har ett gemensamt problem, så tänker jag, men kan han, alltså, nu vill jag bara veta, men kan han då inte bara rätta sig efter hennes takt? Går inte det?
Jo, absolut. På samma sätt som man kan rätta sig efter att en alltid måste diska eller en alltid måste städa eller en massa problem där man tycker olika. En vill gå på bio två gånger i veckan, en vill aldrig gå på bio, en vill titta på den serien och en vill titta på den. Man har olika önskningar och viljor i livet, och är man väldigt olika i det, då har man ju ett problem i ett förhållande som är gemensamt.
Jag vet, men den ena problemet handlar om rättvisa och det andra handlar liksom mer om en lustsak på något sätt. Men du menar att den är så viktig så att man måste lösa det här problemet?
Ja, alltså på samma sätt som jag tycker att man måste lösa det att jag vill vara ute och resa hela tiden och du inte vill det, eller jag vill gå på hockey varje vecka och du inte vill det. Det är samma problem. Man vill olika saker och det drabbar ju den andra som då säger, ha, ska jag sitta hemma själv när du går på hockey hela tiden?
Ja, jag kan
det är
bara,
två olika liksom, viljor liksom.
Ja, jag kan bara Ja, jag kan inte se det från det hållet, men jag tycker det är intressant. Det är en intressant infallsvinkel att det skulle vara ett gemensamt problem, ja.
Ja, jag tycker bara det är så här, det blir så konstigt om man säger du ska ändra dig eller du ska ändra dig, du har fel och du har rätt. Att polarisera sådana frågor tycker jag är, det leder bara till att det går åt helvete i relationen.
Ja, men det har redan gått åt helvete kanske.
Ja, nej, men Magnus, det är därför Magnus, man måste lösa det genom att precis, inte polarisera.
Och jag invänder bara jättemycket mot att all lösning hittills har gått ut på att hon ska se till att ha
det
mer lust.
Med om.
Så får hon mer lust, så får hon.
Ja.
Medan hon i själva verket bara vill vara i fred.
Jag håller med dig om det, och det finns ingen som säger emot det. Jag bara säger så här, ni kan inte säga att bara vända på det och säga att nu ska du ändra dig. Utan ni måste hitta en lösning på det båda två.
Lösningen är väl att ligga när båda har lust?
Ja, självklart på samma sätt som det är, det kan man ju säga om allting. Du vill ju olika saker fortfarande.
Ja.
Ja, och det är där problemet ligger.
Ja. Ja. Men jag ser egentligen inget annat då att om en part vill ligga mycket mer än den andra, ja, och det inte blir så,
ja,
och det är en jätteviktig sak, då är det ju separation då.
Ja. Faktiskt.
Eller att man öppnar förhållanden, han får ligga med andra,
ja,
om man vill.
Exakt,
eller
precis så.
Men det har du inte sagt hittills.
Nej, men, jo, det sa jag förra gången också, att då är väl det en lösning att man faktiskt delar på sig.
Mm.
Eller att han ligger
med
andra.
Nej, men jag menar att de, i så fall så får man...
Ja, man kan leva med det.
Mm. Ja. Ja, nu blev ju allting bra. Nu blev ju allting trevligt,
ja,
och bra.
Ja, precis.
På det här Magnus, så ska du nu ta och ge ett råd.
Ja, det ska jag.
Ja.
Ja, alltså det här rådet, det är så basic och egentligen så dumt och löjligt och självklart och alltihopa. Men jag säger i alla fall, för jag tycker att det är viktigt, och det är att man ska sluta och skämmas för sina svagheter.
Ja, det är väl inte så basic. Det
nej,
många
nej, men, därför att, jo, men det är så lätt att säga, och samtidigt är det så oerhört svårt, för att jag tror att det där är liksom botten till alla problem man har. Att man skäms så mycket för att man är i vissa fall svag eller dålig eller har dåliga sidor av sig själv. Och den där skammen gör att man inte kommer vidare. Därför att då döljer du det istället, för du vill inte visa upp det eller du hittar förklaringar.
Kan du ge ett exempel på en dålig sida eller på...
Ja, men jag kan tänka mig att ja, men om jag går till mig själv så tror jag att jag var... Ja, men ta det här med aggressionsskräcken liksom. Att jag visste att det var inte bra. Det var liksom fel, och då blev jag istället väldigt tyst och drog mig undan och tyckte att jag ska ju inte prata, för då, om jag inte gör det så slipper jag det liksom. Jag skämdes för det där.
Du skämdes och, för att du var rädd,
ja,
för aggressioner.
Ja, absolut. Jag tyckte att det var en dålig sida, och jag försökte hitta bort förklaringar om att ja, men jag det där är fel, eller jag tycker att det är dumt att vara arg, och liksom jag
ja,
hittade
det gjorde så här, förstånd av det istället för känslor.
Ja, precis.
Egentligen var du rädd för aggressioner. Men du gjorde om det till att jag tar avstånd ifrån alla som har aggressioner.
Precis.
Typ så.
Och att, då, att liksom inte komma vidare här, att ha fastnat i den jag var när jag var 10-11 år, det blev ju en skam. Liksom. Och det upplevde jag sen när jag gick i terapi, att det var så mycket skam som kom upp.
Jaha.
Och om man istället vågar vara lite modig och bekänna alla de här sakerna,
precis,
både för sig själv och för andra. Det är jättejobbigt om man mår asdåligt, men det är faktiskt enda sättet att komma vidare och försöka lösa de här sakerna. Att bli mogen. Eller mogna av det.
Så hur skulle du ha sagt i det här fallet? Skulle du ha sagt då, jag är ganska rädd för aggressioner. Det där, ja just det.
Absolut. Och våga erkänna det för sig själv och sluta skämmas för det.
Ja.
Och det är jättesvårt att se de här sakerna. För att ofta ser man ju, liksom, så fort man har blivit 20 så har man lagt sig till med så många sådana här dåliga sidor som man skäms över att våga erkänna. Och ju längre tiden går, desto svårare blir det också att komma igenom det där. Faktiskt, det där är... Och kan man vakna varje morgon och se sig i spegeln och säga, vad är det för dåliga sidor jag har? Ta upp dem, lyft upp dem på bordet och titta på dem och säg även det du tycker du har gjort till dygde nästan, som du tycker är goda sidor.
Ja.
Vänd på dem och säg, är det verkligen så? Eller är det någonting
men
jag döljer?
Men är det inte ofta också rädslor som det här börjar
jo,
i liksom?
Absolut.
Som man döljer. Jo. Ungefär som när jag hade liksom så här social fobi och sådär, då skulle jag ha kunnat istället då, och vilket jag säkert också gjorde, när jag inte vågade vissa saker, så skulle jag ha låtsas, nej, det där tycker jag inte om.
Mm.
Jag tycker inte om sådana tillställningar. Eller jag tycker
precis,
inte,
exakt.
Jag är inte sån som.
Ja.
Men,
jag tycker människor är dumma bara, jag vill inte vara med, liksom,
nej, just det,
bland folk. Och det där är ju, det är bara för att man också...
Man skyddar sig själv,
ja, man skyddar
men
sig
man
själv.
Låser in sig också.
Ja,
såklart.
Och det är en dålig sida hos en, eller man upplever det som en dålig sida, att man inte kan umgås med människor. Liksom.
Ja, precis. Ja. Nej, jag tycker också det att i alla de känslor man har kring sig själv så finns en massa viktig information som säger en något om man liksom riktar det in mot sig själv. För där finns också en stor utvecklingspotential.
Ja.
Vad är det egentligen jag är rädd för? Eller varför reagerar jag så starkt på det här och så vidare? Ja. Så kan man bli friare menar du då?
Ja, det kan man. Och jag tror att det första steget är just det här att bara erkänna att just det här är en sak som jag själv tycker är dålig hos mig själv.
Ja.
Sluta skäms för det. Sluta och liksom inför andra människor uppleva att det är något dåligt.
Just så här, det.
Stå för och våga liksom möta den där dåliga sidan.
Acceptera att så här är jag. Liksom.
Ja, nej, men, och det är ju det, acceptans. Det är ju det som är liksom nyckelordet alltihopa. Mm. Acceptera. Vem du är egentligen. Inte vem du tror att du är eller vem du vill vara. Utan vem du faktiskt är.
Mm. Det ska jag tänka på.
Mm. Det är bra. Vi ses nästa vecka.
Du. Men ja, tack kära lyssnare. Tack Magnus för det rådet också.
Ja.
Och tack kära lyssnare. Fortsätt att höra av er.
Ja.
Kring allt vad ni vill. Så det är så.
Även det här med varför män och kvinnor vill ha sex.
Den kanske inte är uttömd rent världshistoriskt
än. Nej, det kommer låta likadant varje gång.
Ja, men ja, ha så bra nu. Kämpa på med det ni är i. Och så hörs vi om en vecka.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.